Hej och hallå och välkomna tillbaka till den här Liverpool-podden, Total Liverpools podd. Och det är bara några dagar fram till jul och redan nu kan man väl nästan börja blicka tillbaka på hur det har varit under året. Och precis som vanligt i den här podden så är jag med mig Per Kvist. God dag och hej och hallå.
God dag, god kväll.
Och även Thomas Nygren är med, hej och hallå.
Hallå, hallå.
Hur står det till med er så här innan bara ett par dagar före jul?
Jo, men det är väl bra tycker jag. Det är frisk. Då får man ju vara glad i dessa tider. Så även om det är en annorlunda jul på gång så är det mysigt att det börjar bli lite lysen ute. Och idag, 21 december, så vänder det. Så nu går vi mot ljusare tider med serieledning.
Ja, vi kan behöva allt positivt som man kan ta med sig från det här året. Hur firar du dina sista dagar det här året nu då, Per?
Ja, jag bryr mig väl kanske inte om julen så himla mycket. Men visst, det blir väl lite julgrejer och godare mat och sådär.
Och det här avsnittet har jag tänkt att precis som vanligt vi blickar tillbaka på den månad som har varit. Vi ska kika till en ny säsong, vi ska ha en topp 5-lista, vi ska försöka minnas en spelare som har spelat i Liverpool en gång i tiden men som nu har gjort något annat. Och så ska vi blicka fram, men innan vi gör allt det där så är det inte mer än rätt att minnas tillbaka på en av de managers som tryckte fram Liverpool och gjorde Liverpool till en mer modern klubb i slutet av det förra århundradet. Gerard Houllier gick ur tiden den 14 december, 73 år gammal. Och Thomas, Per, vad minns ni av den här franska managern?
Det är klart man minns Houllier väl. För min del, det var 98 som han skrev på för Liverpool, då var jag 16. Så det var under den här perioden som man själv liksom fastnar och blir riktig supporter. Ju när man är lite yngre så är det med att då håller man ju på lag i var och varannan liga. Så där. Och sen när man blir lite äldre så blir man mer inriktad, åtminstone så för mig, så blir jag mer inriktad mot ett. Så Houllier var ju, han var ju tränare i Liverpool när jag blev vi med Liverpool, då var Houllier tränare. Så det är klart att han har ju betytt jättemycket mitt supporterskap. Och han var ju också den tränaren som fick lära min generation Liverpool-supportrar vad det innebär att vinna någonting. För oss som hoppade på tåget lite för sent för att minnas de här ljust goda tiderna på 80-talet så och fick börja supporta Liverpool genom det mörka 90-talet, så var det ju en fröjd att få Houllier i klubben och få vinna titlar och få se hur det ser ut när en person med Liverpool-tröja höjer en buckla. Så jag har väldigt goda minnen, speciellt av hans första tid i Liverpool. Sen så minns jag ju också såklart den här matchen då han försvann i halvtid på grund av ett hjärtproblem. Det minns jag också väldigt väl. Så det finns ju både positiva och negativa saker att minnas ifrån Houlliers tid i Liverpool. Och det är klart, hans sista tid minns jag väl också kanske främst att det var lite tråkig fotboll kanske. Men det kom ju en till tränare efter som förespråkade ganska defensiv fotboll. Så ja, när det ger framgång så funkar det också.
Jag tror det var nästan där jag hörde till leda nästan med Houlliers era att ett lag byggs bakifrån. Det var någonting som sades väldigt ofta, kommer jag ihåg. Per, vad minns du av Gerard Houllier?
Jag minns ju att alla alltid framhävde honom som en väldigt sympatisk människa. Han var ju en bra manager, men alla betonade ju just det här att han var väldigt varm som person, och det kändes på något sätt att han ville ju spelarnas bästa. Han var ju inte den här managern som har liksom extrema hårdhandskar. Sen så rent allmänt så det som jag tänker är väl att innan Houllier så var ju Liverpool det var ju då den här eran med Spice Boys och ganska kanske charmiga men aningen oprofessionellt. Det blev ju betydligt mer professionellt och internationellt och modernare under Holier. Och jag kommer ju ihåg hur spelare som Carragher, Michael Owen och Steven Gerrard kom fram under Holier, och man kan ju spekulera i att hur mycket sämre de hade blivit om omgivningen hade varit fortsatt oprofessionell, eller den var ju inte såklart inte helt oprofessionell, men inte lika professionell som den blev under Holier. Och han vann ju ett antal titlar som Thomas säger, men framförallt la han ju grunden till något ännu större som skedde senare under Rafa Benitez.
Vad ser ni är hans största, var hans största bedrift då som Liverpool-manager?
Det är väl, vi kommer ju prata lite grann senare om säsongen 2000-2001. Och det var ju, det är väl klart det som man kommer kanske vara mest ihågkommen för, när vi tog tre titlar på en säsong. Det är ju någonting man inte får uppleva speciellt ofta, men under Holier så blev det verklighet.
Och den 14 december så gick alltså då Gerard Houllier ur tiden, 73 år gammal, och ska sägas efter det att han tränade Liverpool så gick han vidare till en annan klubb vid ett senare tillfälle. Aston Villa var han ju manager för, men 2011 så drog han sig tillbaka från den managerrollen på grund av hjärtproblem. Efter det såg jag i alla fall när jag tittade på hans efterhistoria här att han har varit tungt inblandad i Red Bull-lagen Salzburg och Leipzig, där han hade en stor del, och sen har han även varit teknisk direktör för Lyons, franska Lyons damlag. Det var han fram till november i år. Hur kommer ni att minnas Gerard Houllier?
Främst så kommer jag såklart minnas honom som en, hans tid i Liverpool, som en tränare som tog fram den generation spelare som ändå blev mitt Liverpool. För när jag ser tillbaka på min tid som Liverpool-supporter, då kommer det vara spelare som Gerard och Carragher som är liksom, de kommer alltid vara rotade för mig i Liverpool. Och det var ändå han som såg till att de blev så pass stora spelare som de blev. Det var ju under honom som de växte fram. Så såklart man kommer minnas Houllier som en viktig byggsten i det Liverpool som jag gissar att alla som lyssnar på den här podden tycker lika mycket om som jag gör.
Per?
Jo, men det är ju bara att instämma med Thomas. Man kommer ju alltid att förknippa honom med Liverpool och de här cuptitlarna och de här underbara spelarna som kom fram då. Sen finns det ju också lite negativa saker, men jag känner väl inget behov av att framhäva det när man pratar om Houllier nu. Det finns ju, han var ju den första tränaren i Liverpools historia som fick sparken, men samtidigt så han har ju pratat om det där. Han kom ju ner i omklädningsrummet efter Istanbul och spelarna välkomnade honom där och Rafa välkomnade honom där. Så att han var ju inte liksom ogillad av klubben eller spelarna efter på något sätt. Och en charmig grej med Houllier är ju att han jobbade ju i Liverpool där slutet av 60-talet och början av 70-talet på en skola. Så att han hade ju en historia med staden Liverpool långt innan han blev manager. Och det är ju en fantastisk historia i sig hur han då stod liksom på Anfield och blev en supporter, för att komma tillbaka ett antal år senare som manager. Så den historien är också häftig och rolig tycker jag.
Och väl värd att minnas, precis som Gerard Houllier. Och med det sagt så ska vi försöka att gå vidare från det tragiska med Gerard Houlliers bortgång till någonting som i alla fall är lite mer positivt. Sist vi hördes av här i podden så hade vi ett gäng matcher framför oss. Vi hade precis spelat 1-1 borta, eller 1-1 mot Manchester City, och hade då Leicester, Atalanta, Brighton, Ajax, Wolverhampton, Midtjylland, Fulham, och Tottenham och Crystal Palace framför oss. Och så här med facit i hand, det har väl gått ganska bra ändå, får man väl ändå säga, bortsett från då kanske fulla matchen som känns som en plump i protokollet. Hur man än vänder och vrider på det så leder i alla fall Liverpool ligan efter 14 spelade matcher med 31 poäng. 4 poäng före Leicester City, som även de har 14 matcher. Och trea hittas Manchester United med 26 poäng på 13 spelade matcher. Så skulle United vinna den här hängmatchen som är bara 2 poäng bakom Liverpool. Hur skulle ni vilja sammanfatta den här månaden som har gått sedan vi hördes sist?
Som att vi har gjort bra matcher mot bra lag, men haft lite problem att ta 3 poängar i de här på förhand enkla matcherna som Fulham och Brighton. Samtidigt så är det ju lite så som ligan har sett ut den här säsongen. Det är ju väldigt jämnt och har ju varit många konstiga resultat, och vi ser ju andra storklubbar som verkligen trampar vatten. Så att, ja, det skulle jag väl säga har varit utmärkande för den här månaden.
Hur tycker ni att klubben har lyckats hantera de skador som har varit? Klopp har ju pratat väldigt mycket i media och blivit väldigt uppmärksammad för sitt kanske inte alltför smidiga sätt att hantera journalister. Hur tycker ni Liverpool har hanterat den här skadesituationen som har varit nu när man har blivit lite varm i kläderna mer?
Tittar man på planen så är en sak som är supertydlig, det är ju att alla är väldigt, alla vet vad man ska göra i Klopps Liverpool. För jag menar, vi har trots att det är många viktiga byggstenar som har fallit ifrån under perioder av säsongen, men vi har ändå kunnat nå resultat. Jag menar, vi har spelat utan våra bästa mittbackar, vi har varit utan spelare på mittfältet. Vi har spelat med junior, vi hade ju en match nu i slutet med 2 mittfältare som mittbackar och en junior som högerback, och ändå så kan vi som nå resultat och kämpa oss till poäng. Det märks ju att det här är ett lag som har suttit ihop länge och att man har de här trygga grundstenarna som gör att faller det bort någon så kan det komma in en annan spelare och göra ett jobb utan att vi tappar extremt mycket i slagstyrka. Det är klart att vi hade ju säkerligen haft ännu fler poäng om vi hade sluppit skador. Men att vi kan leda Premier League trots att vi har haft 18 skador, det är, säger ju ändå någonting om vilket bygge det är som Klopp har fått till. Så jag tycker att man har skött det här så pass bra man kan göra. Sen så går det såklart att diskutera om det var speciellt smart att spela Jota mot Midtjylland till exempel och sådär, men någonstans, ja, skador kommer ju att dyka upp. Det tråkiga som har varit för oss nu är att de har kommit på väldigt, väldigt kort tid. Så nu får vi förhoppningsvis se spelare komma tillbaka under den andra halvan av säsongen. Så då kanske man kan börja känna sig lite positiv efter matcherna istället.
Per, hur länge klarar Liverpool av den här skadesituationen att inte ha Van Dijk och Gomez, utan förlita sig till en skadebenägen Matip, Rhys Williams som ja, inte spelade professionellt ligaspel förra säsongen, eller Nath Phillips som spelade division 2 fotboll i Tyskland förra säsongen, och Fabinho som kanske skulle behövas på mittfältet. Hur länge klarar man av en sån skadesituation innan det märks?
Ja, det som har hänt är ju att Fabinho har ju gått in och blivit hur bra som helst på mittbackspositionen och han styr upp det där nu. Men det är ju klart att om Fabinho också skulle gå sönder och Matip, det är alltid en tidsfråga innan han ska bli skadad igen när han kommer tillbaka, känns det som. Så att då skulle det bli väldigt kritiskt om varken Matip eller Fabinho kunde spela. Så att det är ju klart att man balanserar ju på en ganska skör tråd nu i jämförelse med där alla spelarna är tillgängliga, så att säga.
Och av de spelare, eftersom skador då genererar möjligheter för nya spelare att ta plats och visa upp sig, finns det några spelare, tycker ni, så här den första delen av säsongen som har visat upp framfötterna, som är väl värd att uppmärksamma så här?
Ja, alltså det är ju svårt att inte nämna Curtis Jones så här en bit in i säsongen. För han har ju verkligen gått ifrån juniorspelare till seniorspelare. Nu känns det som man tänker ju inte på att han fortfarande är tonåring. För han spelar med en sån självklarhet på planen som man inte brukar se hos dem som är orutinerade. Han är otroligt klok i sitt beslutsfattande. Och ändå liksom modig i sitt sätt att gå framåt. Bra på att hitta bollen i farliga lägen och skapa chanser. Och det känns ju verkligen som att vi har en stor spelare som håller på att växa fram. Och som att vi får liksom vara med om att se ett genombrott nu när Curtis Jones spelar. Och det är ju häftigt. Och just han är ju ett väldigt bra läge också, tänker jag, med tanke på vilka andra mittfältare vi har. För att komma fram som ung och få spela tillsammans med Wijnaldum och Jordan Henderson måste ju vara perfekt. För man vet ju att de kommer inte vika en tum. Och de är allt två stycken fullblodsproffs. Så han är i en väldigt bra situation, Curtis Jones. Och han har verkligen tagit den här möjligheten med bägge händerna.
Per, vad är du mest imponerad av med Curtis Jones framfart?
Jo, men det är väl det att han spelar i moget och han känns ju ganska komplett. Han är ju duktig med bollen och tar rätt beslut, men han är ju också teknisk. Och han ser också stark ut. Han är ju stark i kroppen. Han är ju ingen man bara tar undan i närkampen hur lätt som helst. Och han tänker ju rätt utan boll också. Och så det är väl mest det att han är ju en spelare som har ganska små svagheter. Och sen skulle jag väl säga det att det som vi har sett är egentligen fyra spelare som har fått chansen på grund av skador. Yngre spelare som kanske inte hade fått chansen annars, det är ju svårt att säga, men i alla fall inte lika många chanser. Och där har vi ju Curtis Jones som har varit outstanding av de fyra, men sen har ju Kelleher kommit in och gjort ett bra jobb i Allisons frånvaro. Det är ju svårt för oss att säga om Kelleher fick chansen på grund av att han var jättebra på träningarna eller på grund av att Adrian spelade bort sig själv. Men det man kan säga om Jones och Kelleher är ju att de har ju liksom stigit i trupphierarkin genom sina prestationer. Det kanske jag inte känner att Williams gånger två har gjort på samma sätt. De har ju visserligen gjort det helt okej, men det känns ju ändå som att när de andra är A-lagsspelarna är på plats så är de ändå placerade. De är på samma plats i hierarkin som innan säsongen. Däremot så känns det ju som att Jones, han bör ju gå före Keita nu. Oxlade-Chamberlain är ju svårt att säga, han har ju varit skadad så länge. Men just nu går ju Jones före honom också. Och Kelleher går ju definitivt före Adrian. Så att det är ju två genombrott skulle jag säga. Och det är ju jättebra på alla sätt och vis att få de här spelarna att prestera i A-laget.
Hur ska man nu hantera då? Jag tänker Curtis Jones, även Keller och de andra spelarna när de ordinarie börjar komma tillbaka. För Thiago, om man förstår saken rätt, är väl på väg tillbaka, men det är mycket som inte har sagts om honom. Och nu börjar liksom som skadade spelare komma tillbaka. Oxlade-Chamberlain spelade ju senaste ligamatchen några minuter. Vad kommer hända med de här spelarna nu?
Alltså jag tänker lite grann som Pelle också var inne på. Curtis Jones har ju spelat till sig en plats högre upp i hierarkin. Och vi har ju, alltså, nu kommer vi ju kunna rotera lite grann om vi väl får tillbaka lite spelare. Och jag ser ju inte att Curtis Jones ska ha mindre speltid än en sån Keita och Oxlade-Chamberlain till exempel. Så han kommer säkerligen att få fortsätta starta en hel del matcher. Vi spelar ju ändå match. Ja, var tredje dag känns det som hela säsongen. Så han kommer att få mycket speltid. Keller, han kommer ju få spela om Alisson skadar sig.
Ja, Liverpool verkar ju ha Europas mest skadebenägna första målvakt.
Ja, det är intressant att vi har både Alisson och Kirkland som är de enda målvakterna som har varit skadebenägna. Men Nico Williams, jag tror ju så fort Milner är frisk så kommer han att vara högerbacks backup till Alexander Arnold. För alltså, han har gjort det helt okej, Nico Williams, men det är ändå där är det ändå tydligt att han är ung på ett helt annat sätt än vad det är med Curtis Jones. Och samma sak med Rhys Williams. Han, nu var han ju bra i luften mot Tottenham och skötte fasta situationen på ett bra sätt. Man såg i det öppna spelet att det här är ju inte en färdig spelare. Och det är ju fullt begripligt med tanke på att inte han spelade ju inte professionell fotboll förra året. Jag menar, steget från kidminister till att spela Liverpool Tottenham, det är klart att det är ganska stort. Det kan man inte förvänta sig att han ska klara av. Så förhoppningsvis ska ju inte Rhys Williams behöva spela så där supermånga matcher till. Men vi vet ju att det går ju att slänga in honom i krissituationer. Men i den mån som de andra är friska och redo att spela så ska ju inte han vara med.
Finns det någon annan spelare som ni känner bör uppmärksammas lite extra så här i sista avsnittet i år av den här podden? Vi har ju pratat nu om Curtis Jones och det har pratats om Wijnaldum tidigare också.
Ja, Fabinho nämnde jag ju där lite snabbt. Han har ju gjort det jättebra på mittbacken. Sen har ju Henderson, ja, tillsammans med Wijnaldum, de har ju varit maskiner på mittfältet och det är ju hur viktigt som helst för lagets spel. Sen måste man ju ändå säga att Firmino, han har ju till och från har han haft lite svårt att göra mål men varit bra i spelet. Men nu på slutet har han ju även gjort mål och då börjar ju tv-stationerna direkt med det här. Och Firmino är så jätteunderskattad, det har vi sagt hela tiden, men Firmino är ju värd att nämna och det var ju så jäkla skönt att just han fick avgöra matchen mot Tottenham med den där fantastiska nicken. För han gör ju som alla alltid säger och alla alltid har rätt med, han gör ju så väldigt mycket annat i spelet. Därför är det ju så extremt välförtjänt på något sätt när han gör mål, så känner i alla fall jag.
Ja, det är också intressant tycker jag att Firmino börjar göra mål direkt när Jota blev skadad. Det var som att han insåg att ja, men nu måste jag göra mål också. För han är ju, precis som du säger Pelle, han är ju jätteviktig i spelet. Så det har varit roligt att se honom lyfta även målskyttet. Sen tycker jag också att man behöver nämna en sån som Andy Robertson. Som hans enda backup har ju varit skadad 2 gånger och haft corona. Så han får ju, ja, jag vet inte hur många mil som Andy Robertson har fått springa den här säsongen. Och han är ju lite grann som både man kan säga om Wijnaldum och Henderson, att han är någon slags som är grundbultarna i laget som gör att andra spelare kan vara borta. För att de här som vet precis hur det funkar är med och skriker och gormar och springer och kämpar. Och nu senast mot Crystal Palace gjorde han, var det hans sin 28:e assist eller något sånt där. Och enligt den statistik som jag såg så var det ingen spelare i Premier League som hade gjort lika många, som hade gjort flera assist under den perioden som Robertson har varit hos oss. Så det är ju halvimponerande ändå utav en vänsterback. Så Andy Robertson tycker jag också behöver lyftas och det känns ju bra att han får vila en vecka nu fram till nästa match.
Jag tänker att man ska säga att jag har skönt att det är så långt fram till nästa match som en hel vecka. Det har hänt en hel del med fotbollen genom åren. Och ska vi lämna det som har varit nu, ja, i alla fall i när framtid bakom oss, och så kommer vi tillbaka till andra delar längre fram i det här avsnittet och blicka lite framåt, för allt verkar inte vara helt lugnt i Liverpool-läget, i alla fall inte om man läser tidningarna som har publicerats idag. Det har framkommit vissa historier om Salah och vi kan ta det lite senare, och sen så blickar vi tillbaka ännu mer. Och när vi ändå har pratat om Gerard Houllier, den tidigare Liverpool-managern som har gått ut tiden 73 år gammal, så satte ju han avtryck i klubben och han värvade ju en hel del spelare. Vissa satte avtryck, andra inte. Men en av alla spelare som Gerard Houllier värvade till klubben ska vi uppmärksamma nu, eller hur Thomas?
Ja, jag tänkte att nu då, för att med anledning av Houlliers bortgång så blir det ju kanske lite Houllier-tema på de här fasta delarna som vi har i avsnittet. Och när vi kommer till våran var är han nu, så ska vi titta på den första spelaren som Houllier värvade. Och det var en fransman vid namn Jean-Michel Ferry. Det är väl kanske inte jättemånga som minns honom som spelare. Själv minns jag egentligen bara rubriken att Liverpool hade värvat Jean-Michel Ferry. För jag minns att han var ganska bra på Championship Manager en gång i tiden. Så därför kände jag igen namnet. Men ja, det var ju många som var bra på det spelet som inte var bra i verkligheten.
Ibrahim Bakayoko. Samma era.
Maxi, ja, Sigalko. Ja, men han kom i alla fall till Liverpool ifrån Istanbulspor 98. Där hade han haft en ganska tuff period där han hade en sån här pay-as-you-play-kontrakt med Istanbulspor. Och i slutet fick han inte ens träna med laget. Så han var väldigt glad när Julier hörde av sig. Och den här spelaren som kallades för The Machine, eftersom han var hårt arbetande, skulle komma till Liverpool för att vara backup till Paul Ince, som var en hel del skadad på den här tiden. Givetvis så löd rubrikerna Ferry across the Mersey när han skrev på för Liverpool. Det var ju som förutbestämt att man skulle kunna använda sig av det. Men tiden i Liverpool blev ju allt annat än lyckad, kan man väl säga. Han fick spela totalt 50 minuter i Liverpool under det knappa året som han var i klubben. Hans första match var ett inhopp mot en 2-1 förlust mot Chelsea, där han fick ersätta Paul Ince. I en match där Liverpool hade en fembackslinje som bestod av Vegard Heggem, Phil Babb, Björn Tore Kvarme, Dominic Matteo och Stig Inge Björneby. Så om någon funderar varför förlorade den matchen, så har ni tre norrmän i backlinjen tillsammans med Phil Babb och Dominic Matteo. Det är väl kanske ingenting som skrämmer.
Man vinner inte ligan med den backlinjen i alla fall.
Nej, han spelade faktiskt, Liverpool förlorade faktiskt båda matcherna som Ferry fick hoppa in. Så det var väl kanske inte så att han lämnade som någon slags hjälte när han gick till Sochaux inför säsongen 99-2000. Faktiskt så slutade han med fotboll ganska nära därinpå, för han hade väldiga skadeproblem, Ferry. Och sen så försvann han lite grann ifrån fotbollskartan. För han tröttnade helt enkelt på fotbollen efter karriären. Och när man ska söka efter fakta om honom så var det väldigt, väldigt svårt att hitta. Så jag måste ju erkänna att jag ångrade lite grann att jag valde just Jean-Michel Ferry som var det här han nu profil. Men det går i alla fall att hitta. I Liverpool Echo så hade man skrivit lite grann om honom, lyckas få fram att han runt 2016 hade klivit på och börjat träna amatörfotbollslag i Frankrike. Ett lag som heter FC Corbas. Och han tydligen så ska de ha gått upp ifrån den divisionen som de spelade i. Och om man har räknat rätt här så var det alltså att man spelade i ungefär 10:e divisionen i Frankrike. Där Jean-Michel Ferry var tränare. Och som det ser ut så är det alltså den kopplingen han har till fotboll idag. Att han håller på och tränar lite grann på amatörnivå. Hans Twitterkonto är i stort sett oanvänt. Det finns, men det har knappt skrivits någonting där. Och det var väl lite grann som hans karriär i Liverpool egentligen, att man undrar vart är han?
Vart är han nu egentligen? Han kom, han sågs inte och han försvann.
Det var lite kul. Robbie Fowler skrev ju om Ferry i sin självbiografi. Och att han skrev att alla i laget funderade om det här var en spion. Man skämtade om att han kanske skulle haft en bandspelare i väskan som kunde spela in vad som sades i omklädningsrummet och spela upp det på Julier på kvällarna. För ingen kan väl vilja ha honom som spelare. Så det här är ju såklart... det är en udda värvning var det Jean-Michel Frié. Det ska ju sägas att Collier värvade en hel del spelare med koppling till Frankrike under sin tid, och det var ju långt ifrån alla som var så superlyckade, men det är väl få som lyckades sämre än Jean-Michel Frié, får man väl ändå säga, som fick alltså 50 minuter i Liverpool under sitt halvår och sen fick lämna för en struntsumma.
När vi ändå håller på med just Gerard Houllier-perioden och värvningar. Vi försöker ju också i varje avsnitt täcka en säsong, och vi har ju gått kronologiskt framåt från den första Premier League-säsongen och sen så går vi fram till, ja, till dags dato helt enkelt. Och nu har vi kommit fram till en nyckelsäsong. Det är mycket hände, eller hur Thomas?
Ja, precis. Vi har ju haft en liten paus i det här eftersom det har varit så jäkla mycket att prata om ändå i de senaste avsnitterna. Men nu med tanke på att Houllier gick bort, så tycker vi att det kan vara läge att prata om säsongen 2000-2001. Som på något sätt ändå är den stora säsongen i Gerard Houlliers Liverpool historia. Och jag tänkte, det är väl egentligen, det är tre cupfinaler här som vi kan prata lite grann om. Vi kan ju börja med att titta lite grann på hur laget såg ut inför den här säsongen. Till att börja med så var det ju en del spelare som lämnade. Vi fick se Stig-Inge Björneby lämna, Phil Babb lämnade, David Thompson, Dominic Matteo, Brad Friedel, Rigobert Song, senare under säsongen även Steve Staunton, Erik Meyer, Titi Kamara. Men vi lyckades också få in en del spelare som kom att sätta avtryck. Gary McAllister kom ju på free transfer inför den här säsongen, precis som Marcus Babbel. Nick Barnby gjorde en ganska så kontroversiell övergång när han för 6 miljoner pund gick från Everton till Liverpool. Vi plockade in Christian Ziege ifrån Middlesbrough. I december kom Igor Biskan från Dinamo Zagreb. Och i januari så kom äntligen Jari Littmanen på free transfer från Barcelona. Jari Littmanen var en sån där spelare som hade pratats om i många år, att han var på väg till Liverpool, att Liverpool ville värva och så vidare, men det blev aldrig av. Här kom man, kanske något år för sent.
En skada för Bicke.
Ja, han var ju lite grann på ålderns höst här när han skrev på, men han kom ändå och gjorde en hel del nytta även han. Så det var ett ganska bra transferfönster Liverpool gjorde. Och man fick ju också en lyckad säsong. Men om man bara kort ska prata lite grann om ligaspelet, så var väl kanske inte dess superlyckat till att börja med. Man vann i premiären mot Bradford, men sen så förlorade man mot Arsenal i andra matchen. I den tredje matchen spelade man borta mot Southampton, hade en 3-0-ledning efter två mål av Owen och ett av Sami Hyppie. Med en kvart kvar så gjorde Marian Pahars 3-1, och när domaren blåste av där i 90:e minuten så stod det 3-3. Så det var ett sånt här Crystal Palace-ras innan Crystal Palace-ras hade skapats. Och sen så gick det lite halvknackigt, speciellt under den här tunga november-december-perioden. Där förlorade Liverpool under en period 4 av 6 matcher, och det gjorde att man halkade efter lite grann i toppstriden. Så inför den sista omgången, då Liverpool spelade borta mot Charlton, så var man tvungen att vinna för att ta en Champions League-plats. Och den här matchen minns jag ganska väl, för första halvlek så var vi ganska så utspelade och det kändes som att nu blir det ingen Champions League. Men så gjorde Robbie Fowler mål, Danny Murphy gjorde mål, Fowler gjorde till, Owen satte 4-0 på slutet och Liverpool lyckades kravla sig upp på Champions League-plats. Och det här var ju superviktigt för Liverpool, men det var ju också nådastöten för laget som kom på fjärde plats. För nu är ju Leeds nykomlingar i år, och det här året så hade man ju kalkylerat ekonomiskt med att man skulle gå till Champions League och därför gjort en massa värvningar. Och när man då missade Champions League så startade det ju en ekonomisk katastrofperiod i Leeds som ledde till att de under en period var nere i League One. Så vi både skapade succé för oss och drog ner Leeds i skiten med den här avgörande matchen mot Charlton i sista omgången.
Så Liverpool är en viktig bidragande orsak till Leeds tidigare kräftgång alltså?
Ja, det får man faktiskt ändå säga. Hade Leeds tagit den här Champions League-platsen så nu hade de kanske kunnat sabba för sig själv ändå, men det gjorde väldigt mycket. Man kan säga också på femte plats här så har man en liten skräll, för där hamnade faktiskt Ipswich. Så att de kom femma så nyligen som 2000-2001 kanske man inte tänker på. Det finns ju ett klassiskt mål från den här säsongen i ligaspelet också som säkert många har sett. Och det är ju Gary McAllisters avgörande frispark där i bortamatchen mot Everton på Goodison Park. Hade inte den frisparken blivit mål, då hade ju Liverpool missat Champions League. Den har ju också vevats ganska friskt nu i samband med Holiers bortgång, eftersom det syns i ansiktet på Holier då hur mycket Liverpool betydde för honom. Och den matchen kom de ju också till efter att bara vunnit en på de sju senaste matcherna, så det var ju ett väldigt, väldigt viktigt mål. Sen så vann man faktiskt fem av de sex matcherna som var kvar, och det gjorde att man tog Champions League-platsen till slut. Vann gjorde ju såklart Manchester United, men det gjorde de varenda jävla år på den här tiden, så det kanske inte behöver prata så mycket om.
Nej, det gör de själva tillräckligt.
Ja, de kan få leva. De var bra då, det kan vi ge dem.
Ja, och rollerna är omvända nu, men det var inte ligan ändå som var det stora med den här säsongen.
Nej, det var ju såklart inte, utan vi hade tre cupfinaler den här säsongen. Tre cupfinaler som slutade på olika sätt, men alla slutade egentligen väldigt lyckligt för vår del. Den första spelades ju i februari, det var ligacupfinalen mot Birmingham City. Och det här var ju en match som Liverpool såklart på förhand var superstora favoriter i. Birmingham spelade ju inte i Premier League på den här tiden, så Liverpool skulle ju bara vinna den här matchen. Och Fowler gav ju Liverpool planenligt ledningen i 30:e minuten också. Och det här var ju en sån här gång som man kände att det här ska vi bara plocka hem. Men i sista minuten så fick Birmingham straff och kvitterade. Och det hela slutade så pass illa att det blev straffläggning. Och här ska man komma ihåg att Liverpool hade ju inte tagit speciellt många titlar de senaste 10 åren inför den här matchen, så att man inte lyckades hålla ledningen mot Birmingham City och ta lite straffar. Det var ju såklart väldigt, väldigt nervöst.
Då vet man vartåt det barkar, alltså att det blir ju ingen titel.
Nej, men det är ju... Man var ju inte superoptimistisk inför den straffläggningen, om man nu är det inför någon straffläggning. Men i alla fall, i det här läget så slutade det lyckligt. Birmingham missade sin första straff. Sen gjorde McAllister, Barnby och Sigge mål för Liverpool innan Hammann klev fram och brände sin straff. Så det blev förlängningsstraffa därefter att Fowler också gjort mål. Och Liverpools sjätte straff var det faktiskt Jamie Carragher som slog in. Och avgörande missen här var en Birmingham-anfallare som heter Andy Johnson, som senare kom att bli skyttekung i Premier League. Men det här var i alla fall den första titeln som Liverpool tog den här säsongen, och det var ju en stark startelva där. Här var backlinjen Babbel, Henshaw, Hyppie, Carragher, och det var ju lite annat än den fembackslinje som spelade bakom Jean-Michel Ferri. Ja, värt att nämna kan väl också att Igor Bishkan agerade högre springare. Det är väl kanske inte så som man minns honom. Men vi hade Hammann och Gerrard på innermittfältet, Fowler och Heskey framåt. Så det var ju ett starkt lag vi skulle ha kört över Birmingham egentligen, men nu blev det vinst i alla fall.
Det är det viktiga, och det var inte den enda cupvinsten.
Nej, här vann vi på straffar. Nästa cuptitel är väl det som man brukar prata om som Michael Owens final, när vi spelade FA-cupfinal mot Arsenal några månader senare. Och det här var ju en stöld lite grann. Arsenal var ju otroligt bra i den här matchen och hade hur många målchanser som helst egentligen. Så att det bara stod 1-0 när det var 10 minuter kvar var ju, ja, det var konstigt sett hur matchen såg ut. Det var Fredrik Ljungberg som gjorde Arsenals mål för övrigt. Men med 7 minuter kvar kvitterar Michael Owen. Och när klockan närmar sig 90:e minuten så gör han sitt andra mål. Så på bara några minuter att Liverpool vänt på steken och slagit Arsenal med 2-1 och fick fira även segern i FA-cupen. Och det var i stort sett samma lag som spelade i ligacupfinalen. Owen in istället för Fowler och Danny Murphy spelade istället för Igor Bishkar, men annars så var det samma lag då som lyckades ta hem ligacupen. Arsenal var ju ett jättestarkt lag med Henri, Vieira, Pires, Ashley Cole, Fredrik Ljungberg. Man hade Dennis Bergkamp på bänken, så det här var en rejäl skalp, får man väl säga.
Ja, riktigt bra vinst, men ändå så är det inte den största.
Nej, vi tog ju faktiskt våran första Europatitel på väldigt, väldigt länge den här säsongen också. Det gjorde vi i UEFA-cupen. Resan fram här var ju väldigt speciell, får man ändå säga, för det var ju inte så att vi hade någon supertur med lottningen egentligen. Första rundan så mötte vi Rapid Bukarest och vann totalt med 1-0. Så redan där så hade det ju kunnat sluta illa. Sen så slog man ut Slovan Liberec, Olympiakos, innan man i fjärde rundan skulle möta Roma. Där lyckades man gå vidare med 2-1. Porto i kvartsfinal och sen i semifinalen så mötte vi Barcelona. Och ja, Barcelona då, ja, kanske inte, ja, det är bättre än Barcelona nu, men det är ju inte, det var ju såklart ett jättebra lag. 0-0 på bortaplan. Hemma matchen var en tajt drabbning där Liverpool till slut lyckades vinna med 1-0 efter ett straffmål av Gary McAllister. Så det här var en tuff väg fram till finalen, och i finalen så ställdes vi mot en uppstickare, får man väl ändå säga. För vi mötte det spanska laget Alaves. Och vart de är idag, det har jag faktiskt ingen koll på. Jag följer inte spanska ligan så noga, men att de hade gått till final här var ju en liten skräll.
De hade ett bra lag, vill jag minnas. Men de köptes ju sönder som allt annat.
Ja, Cosmin Contra var ett sånt namn som jag kommer ihåg väl. Vi hade även Johan Cruyffs son, Jordi Cruyff, där. Så ja, det är klart, det var deras manager hette för övrigt Mané, men jag gissar att en annan.
Får vi hoppas.
Ja, i alla fall, den här finalen blev ju ett riktigt rallarslagsmål om man ser till mål. Liverpool har ju en tendens att när de spelar finaler så blir det inte normala matcher. Det är ju egentligen Champions League-segern senast, den normalaste finalen som man har fått se med Liverpool. Här tog Liverpool ledning redan i tredje minuten genom Marcus Babbel. Gerard ökade på till 2-0 i 16:e minuten. Sen reducerade Alaves. Liverpool ökade på till 3-1 strax före halvtid. Andra halvleken började med att Alaves gjorde 3-2 och 3-3 på 2 minuter. Fowler gav oss ledningen igen med 4-3. Och sen i 88:e minuten så kvitterade Jordi Cruyff till 4-4. Förlängning. Och i den 116:e minuten så gjorde Alaves självmål. Och på den här tiden så använde man sig ut av golden goal. Så där var ju matchen slut. Och det här pratas ju om som en av de bästa finalerna i Europaspelet. 9 mål. Och det är klart att det är tråkigt att det fick sluta med ett självmål. Samtidigt så var det ju huvudsaken att det slutade med Liverpool vinst.
Ja, att det slutade lyckligt helt enkelt.
Ja, det här är faktiskt, jag minns den här matchen när den spelades, för jag såg inte den här matchen. En av få matcher jag missat på grund av att jag själv spelade fotboll faktiskt. Jag var uppe i en liten håra i Hälsingland som heter Bergsjö och spelade bortamatch på en lutande plan. Så jag fick, det var inte, man kunde inte följa matchen i mobilen direkt heller 2001. Så jag fick höra på radion när vi åkte hem från matchen i spelarbussen att Liverpool hade vunnit. Så Den här är en av de bästa finalerna i Europa. Den missade jag, men jag var ju glad över titeln såklart.
Det kommer flera bra finaler längre fram, kan du trösta dig med. Det här måste ju då ha varit Holiers storhetstid som manager i Liverpool.
Ja, men det måste man ändå säga. Det här är ju en unik säsong egentligen. Och det var ju också här som vi fick smaka på den här succén, smaka på att få vinna. Det här är ju verkligen, om man tänker tillbaka på Gerard Houllier, så är det ju främst de här titlarna som man tänker på.
Och det sätter ju ribban ganska högt. Alltså dels Champions League-spel säsong där på 3 cupvinster den här säsongen. Det sätter ju press på fortsättningen på nästa säsong som vi ska gå igenom. Och min magkänsla säger att det kommer inte alls gå riktigt lika bra nästa säsong. I alla fall inte trofémässigt, men jag kan ha fel. Och med det så lämnar vi det förgångna bakom oss och sen börjar vi helt enkelt blicka framåt. Som vi tidigare sagt, Liverpool toppar Premier League i talande stund när det är den 21 december. Och har haft många skador, har fortfarande båda mittbackarna Joe Gomez och Virgil van Dijk är långtidsskadade och tros vara borta i alla fall större delen av säsongen. Och man har ju fått spela då med Fabinho som inte är någon naturlig mittback än så länge, och även satt juniorer att spela och som mittback och spelare som egentligen inte har någon framtid. Då så har man också Joel Matip som är skadad i tid och otid. Av den anledningen så spekulerats ganska fritt i att nu när januari transferfönstret öppnar så är Liverpool väldigt sugna på att köpa en mittback. Per, hur viktigt är det för Liverpool att skaffa en mittback till?
Jag skulle ju säga att det är jätteviktigt, just eftersom Joe Gomez och Van Dijk blir borta troligtvis resten av säsongen. Vi har ju visserligen några unga spelare, men det känns ju inte som att de kommer att kunna spela mycket om vi ska konkurrera om både Champions League och Premier League. Och dessutom blir det ju en väldans belastning på de få alternativen vi har kvar. Vi har ju Fabinho som vår MVP i backlinjen, och han har ju inte heller varit helt skadefri den här säsongen, och vi måste ju kunna vila honom någon gång också. Och sen har vi ju Joel Matip, som jag känner att om han spelar 2 matcher i veckan i flera månader så kommer ju han gå av på mitten till slut. Det känns ju...
Kommer han ens klara det?
Nej, det är ju precis det. Han kommer ju inte göra det. Och det måste man ju också ha i åtanke när man tänker på det, att visst, vi har Matip som inte är långtidsskadad, men han är ju ingen spelare som vi kan matcha bredvid Fabinho i hur många matcher som helst. Och Jordan Henderson är ju ett alternativ, men Jordan Henderson behövs ju på mittfältet. Han är ju en extremt viktig spelare för oss på just mittfältet, och den spelaren försvinner ju om man trycker ner honom i backlinjen. Och därför känner jag väl att värva en mittback är viktigt i januari. Sen vet vi att Liverpool, de vill ju värva rätt spelare. Man vill ju inte värva vem som helst. Och det är ju såklart att vem som helst är inte tillräckligt bra för det här laget. Men om man har en lista med 10 alternativ så vill man ju inte ha alternativ nummer 7, 8, 9, 10. Man vill ju ha någon av de absolut första. Och det är ju såklart svårare i januari. Vi har ju till exempel i Leipzig 2 jättebra unga mittbackar, Konaté och Upamecano, men att de skulle vilja sälja till Liverpool när vi ska möta dem i februari, det låter ju ganska långsökt. Upamecano sitter med en utköpsklausul, men den kan tryggas först nästa sommar, och då kan man ju kanske tänka att Liverpool möjligtvis kan tänka sig att vänta på honom tills nästa sommar. Men jag är tveksam, om jag ska vara ärlig. Jag tror att man kommer att försöka köpa någon i januari, men att det inte blir någon från Leipzig. Vi har ju till exempel Ben White i Brighton, som jag inte tycker har varit fantastisk direkt, men som skulle passa in i lagets spel. Och vi behöver ju fler engelsmän, men samtidigt så kommer ju Brighton hålla hårt i honom. Och jag skulle inte alls bli förvånad om det till slut slutar med att vi värvar den här Kabak från Schalke. Ozan Kabak, den turkiska mittbacken som är i 20-årsåldern och var jättebra. Han var bra förra säsongen, innan det var han också bra. Men den här säsongen har han varit ganska dålig och Schalke har ju varit total katastrof. Så att det är ett ganska bra läge att köpa honom. Och det är också ett Schalke som säkert vill sälja för att kunna få in någonting annat. Så att jag skulle inte alls bli förvånad om det blir en sån som Kabak som kommer in. Men om jag ska väl nämna någon annan så kan man ju Per Schurz i Ajax är ju en sån här ung spännande spelare som stor, skicklig och lite smygsnabb, lite som Van Dijk sådär, att han är mycket snabbare än vad man... Ja, men smygsnabb. Han ser inte snabb ut, men han är snabb. För mig är Van Dijk lite så, de är ju så stora liksom, stora kliv. Det är ju lättare att bli lurad av kvicka spelare och tro att de är jättesnabba. Sen är det ju alltid kul med en till Per i världsfotbollen. Vi hade ju Mertesacker som vår representant där i många år. En lång och ståtlig mittback. Och nu har vi fått fram den här Per Schurz i Ajax. Som jag tror kommer att bli jättebra. Men självklart så kanske Liverpool vill ha något lite mer färdigt nu. Så att det ska bli jättespännande att se vad man kokar ihop.
Ja, för både Van Dijk och Gomes, de är ju skadade. De är ju inte borta för evighet. Ska man då verkligen köpa en mittback då, som en Per Schurz eller någon av de andra yngre förmågorna? För att det är väl en reservplats de aspirerar på mer än en startplats, den tilltänkta mittbacken, eller?
Jo, så är det ju, men samtidigt om man tänker på numerären så var vi blev ju en gubbe kort när vi sålde Lovren utan att ersätta honom. Vi köpte in en vänsterback istället och det var inte helt fel att få in en backup där, men det gjorde att vi var en gubbe kort på mittbackspositionen när säsongen började och det var ju en chansning som, ja, man kan ju lugnt säga att det inte har gått hem med tanke på att vi har två mittbackar långtidsskadade. Så att som jag ser det så har ju inte Lovren ersatt sen, och dessutom så har vi ju Matip i truppen, och när man har en sån väldigt skadedrabbad spelare så det är ju nästan inte som att ha en full spelare på den platsen, så att säga. Så att jag känner ju verkligen att vi behöver få in en till mittback här i januari.
Sen vet jag inte om du håller med på här, men när Trent Alexander-Arnold blev skadad så fick ju då Nico Williams i många matcher spela. Och jag vet inte om du håller med, men jag tyckte det blev ganska uppenbart att Nico Williams är ung, men han är definitivt inte ens nära den nivå som krävs för att spela som högerback i ett Liverpool. Ska man verkligen vara trygg med Nico Williams som högerback, eller ska man försöka se sig om efter något annat?
Ja, det är ju klart att du är ju inne på något där när du säger att Williams inte riktigt håller just nu. Jag tycker i och för sig att han har spelat upp sig lite grann, men han har ju ändå ganska långt kvar, och det är ju lite intressant det här med Williams, för att det blev ju ganska konkret att man valde honom före Hoiver när man sålde Hoiver till Wolverhampton. Och jag har ju alltid känt att Hoiver är lite bättre, om jag ska vara ärlig. Men samtidigt så är ju Williams engelsman. Och vi har ju en problematik där med att vi kan inte skeppa, eller vi kan inte ta in jättemånga fler spelare som inte är engelsmän, utan att offra någon annan. Och vi har ju redan den här mittbackspositionen där vi verkligen behöver få in en spelare. Men samtidigt så, det man skulle kunna göra är ju att sälja någon, i och för sig, visst, Origi kanske. Men sen har vi ju en annan grej som man kan göra, och det är ju att inte anmäla Van Dijk till truppen i Premier League eller Champions League under andra halvan av säsongen. Men det tror jag verkligen inte att man vill göra, för att det skulle ju ta bort en enorm morot för honom i hans rehabjobb. Så det tror jag inte man vill göra. Och av den anledningen så tror jag också att det är svårare att ta in en högerback. Och dessutom har vi ju James Milner som jag känner ju att han är ju ett helt okej alternativ på högerbacken, och det är ju egentligen den kanten där han är bättre än vänsterbacken, även om han har gjort många matcher som vänsterback de senaste åren.
Tror du Nico Williams har kapacitet att kunna konkurrera eller bli en bra backup som Liverpools högerback? Inte för att klanka ner på Nico Williams på något sätt, men att för att slåss i toppen och vara ett, ja, ha potential att vinna alla turneringar man ställer upp i ett så bra lag som Liverpool ändå har vision att vara, så krävs det att du är en väldigt skicklig spelare. Det räcker inte med att bara vara bra.
Nej, precis. Om man kollar på Tsimikas på andra kanten, så är han en ganska erfaren spelare som ordinarie i Greklands landslag. Nu har ju för sig William spelat en del i Wales A-landslag, men Tsimikas har ju spelat i Europa League. Han har spelat ligafotboll för Olympiakos, som är en stor klubb med enorm press. Och det är ju egentligen mer den profilen man behöver kanske än Williams. Samtidigt så har vi ju sett andra unga spelare slå igenom i Liverpool. Och det jag tänker lite om Williams är väl att han har ju fått motta mycket skit på sociala medier. Det är ju alltid förjävligt på något sätt. Jag förstår inte varför folk måste klanka ner på spelare där. Därför så känns det ju ännu tråkigare att säga att just nu ser det ju inte ut som att han kommer att bli en spelare för Liverpool i framtiden. Men han är ju samtidigt väldigt ung och han skulle ju kunna bli bättre. Men sen tänker jag väl lite krasst sådär att nu har vi släppt fram 4 spelare. Vi har släppt fram Kelleher som, ja, han ser ut att kunna bli en andra målvakt. Han är ju det nu. Och vi har ju släppt fram Jones som ser ut att bli jättebra. Det skulle ju vara lite ologiskt om precis alla som vi släpper fram blir tillräckligt bra för att spela i ett av världens bästa lag. Det är ju egentligen rent logiskt så borde det vara ganska långt intervall mellan spelarna som vi får fram, och vi fick ju ganska nyligen fram Trent Alexander-Arnold, så att det känns ju som att också om man bortser liksom från detaljgranskningen av Williams individuellt så att säga, så känns det ju som att det vore ju lite för bra för att vara sant om alla de här grabbarna skulle utvecklas till världsspelare. Och det känns väl just nu i alla fall kanske som att Williams, Phillips, ja, att de kanske mer är spelare för lägre divisioner, men samtidigt så har de ju en unik möjlighet nu att utvecklas i ett skadedrabbat Liverpool under Jürgen Klopp.
Ja, för man ska ju inte glömma att för att ta plats i en trupp som Liverpools trupp så ska det vara bra. Du, spelarna som du har pratat om som mittbacksalternativ, då pratar vi tredje, fjärde mittback, alltså landslagsmän och väldigt stora talanger. Det ska man inte glömma bort när man då kritiserar de egna talangerna, att de kanske inte har vad som krävs, för det krävs väldigt mycket för att ta plats i Liverpool. Du nämnde tidigare Divock Origi att kanske då säljas. Det har ju ryktats om det efter en säsong där han inte riktigt har stärkt sina aktier. Finns det någon, skulle du säga att det finns något fog för de tankarna att vi kan ha sett de sista matcherna med Divock Origi?
Jo, men det tror jag faktiskt. Han har ju spelat otroligt lite den här säsongen, och både Origi och Shaqiri, de får faktiskt otroligt mycket skit i Belgien respektive Schweiz och på tv av olika experter, diverse tyckare och fotbollsmänniskor som menar att det är dåligt för deras landslag att de här spelarna väljer att hellre tjäna pengar på Liverpools bänk än att spela fotboll. Och Origi har ju faktiskt tappat sin landslagsplats den här säsongen. Shaqiri lär väl inte göra det, för att Schweiz har ju inte alls samma bredd som Belgien. Och Shaqiri har ju en tendens att leverera i landslaget, men han har också en tendens att bli osams med folk där, verkar som. Men i alla fall, Origi har tappat sin plats i Belgiens trupp. Och det är ju en extremt stark trupp där man måste spela och prestera för att komma med, så att för hans del är det ju lite att han måste ju i princip flytta i januari för att komma med till EM-slutspelet. Sen är det väl i och för sig en osäkerhet om det blir något EM överhuvudtaget, men vi får väl hoppas på vaccin och så vidare. Men det ryktas ju en hel del. Brygge uppges ju vara intresserade. Vi har ju också lite andra klubbar i Belgien som uppges vara intresserade, och då är det väl förmodligen framförallt lån som det pratas om. Det här är ju inte klubbar som har jättemycket pengar, även om Brygge skrällde när de värvade Mignolet från oss på permanent transfer. Det pratas ju även lite om Schalke för Origi, att han kanske skulle kunna ingå i en deal för Kabak där, men de här bytesaffärerna blir ju ganska sällan av, om man ska vara ärlig. Det ryktas ju ofta om dem, men de blir av. Men jag tror absolut att vi kan ha sett det sista av Origi, men samtidigt så om Liverpool får någon till skada så kommer man väl kanske inte att kunna sälja Origi ändå. Vi måste ju ändå ha A-lagsspelare också liksom, som är redo att komma in för spel. Vi kan inte ha hur tunn trupp som helst.
Nej, för precis vad jag tänkte komma till, att skulle Origi av någon anledning försvinna, vem skulle då kunna ersätta? Man sålde ju Brewster till Sheffield United. Kanske var rätt med tanke på Brewsters målskör.
Ja, Brewster är duktig ung spelare sådär, men det känns ju som att kanske i synnerhet med tanke på hur mycket Sheffield var beredda att betala. Det var ju ett rejält överpris, och då känns det väl som att det var ju smart att sälja och investera pengarna i någon annan. Det blir ju rätt så att engelska spelare blir ganska övervärderade. Men det är ju klart att vi har ju inte jättemånga spelare bakom som kan ersätta. Vi har ju Harvey Elliott som gör det fantastiskt i Blackburn, men han är ju mera en spelare som kanske kan ersätta Shaqiri om han skulle lämna. Det är ju inte en striker på det sättet. Så att, ja, frågan är ju om Liverpool vill sälja, men Origi borde verkligen vilja lämna.
Får se vad som händer med Origis framtid. Och när vi ändå då pratar spekulationer och spelare under den senaste veckan, den här veckan, så har det ju pratats om Salah, som enligt uppgifter ska, eller en kamrat till, tidigare landslagskamrat till Salah, ska ha gått ut i spansk media och sagt att Salah är missnöjd över att inte få varit lagkapten och börjar på att bli lite sugen att flytta till Spanien, Real Madrid eller Barcelona.
Nonsens.
Hur ska man tolka det här? Vi har en klar åsikt i alla fall.
För det första så vet ju inte vi om Barcelona eller Real Madrid är jätteintresserade av att investera en enorm summa i Salah, även om han är en jättebra spelare. Real Madrid har ju Haaland och Mbappé på sin radar, och Barcelona har väl inga pengar att investera med just nu. Sen är det ju alltid lite osäkert det här med intervjuer med spelare som ingen jäkel vet vem det är, så får de jättemycket uppmärksamhet när de uttalar sig om stora spelare. Det är oklart hur bra kompisar de är. Det är oklart om de pratade precis när Salah var jättefrustrerad. Vi har ju sett de här spelarna, Salah och Mané, det finns ju ögonblick där de är väldigt frustrerade, men jag tror att det kan gå över ganska snabbt. Så att det är ju väldigt oklart alla omständigheter och hur pålitligt det här är och hur mycket han söker uppmärksamhet.
Jag tänker, som jag förstod det, så var det också lite grann så här, översättningen kunde vara lite tveksam där också. För det sista som jag läste i Liverpool Echo runt det här, så var det väl, ja, det var inte så farligt som det lät. Sådär. Jag tror inte att det ligger jag är inte speciellt orolig. Sådär. Och till att börja med, jag menar, Barcelona, de har ju inga pengar. De kan ju inte värva Salah av oss än på 3-4 år. Och det skulle vara Real Madrid, men ja, jag tror att Salah kommer vara hos oss så länge som vi behöver honom.
Då gör vi som sagt, då lägger vi det bakom oss och har det som spekulation, och vi lämnar då spekulationerna för den här gången, eller i alla fall spelar spekulationerna, eller ja, det gör vi, för att när vi kommer tillbaka så kommer nästa avsnitt, så kommer transferfönstret vara öppet på vid gavel, och då kan vi spekulera ännu mer när det gäller spelarspekulationer. Nu så tänker jag att vi börjar snart runda av avsnittet, och innan vi kommer fram till topp 5-listan som har lite jultema, så tänker jag att vi kan ju blicka framåt i de matcher som kommer att spelas fram tills dess att vi hörs nästa gång. Och nästa gång tänkte jag att vi kommer att höras runt nästa, när Liverpool spelar mot Tottenham, någonstans mellan Liverpool Burnley och Liverpool Tottenham. Då är vi framme den 28 januari, och fram tills dess så ska man spela mot West Bromwich, Newcastle, Southampton, Aston Villa, Manchester United, Burnley, och sen blir det då Tottenham som blir första matchen efter nästa avsnitt. Får jag säga en sak här på med risk att jinxa, det sitter ut att vara det svåraste spelprogrammet. Eller man möter visserligen Aston Villa.
Det är ett ganska bra spelschema får man ändå säga. Det är en sak som man bör lägga till just runt vår säsongsinledning, att vi har faktiskt haft ett ganska svårt spelschema hittills. Så det är ju, det börjar ju komma lite lugnare matcher nu, West Bromwich, Newcastle, Burnley. Samtidigt så ja, de matcherna behöver ju också vinnas. Men om det är något läge som man ska få de här matcherna, så är det nu när alla lag spelar ofta. För en anledning tror jag till att tabellerna varit så tajt är att de lagen som spelar i Europa har haft otroligt tufft spelschema, medan de här lagen som ligger strax bakom bara behövt fundera på ligan. Och nu är det lite mer lika för alla. Så det, jag tror att det är ett ganska bra läge att gå in i möten med de här lagen, för nu har de också match för tredje dag. Så det här är ett bra spelschema, men det är några luriga matcher. Och alltså, Manchester United är ju, det är ju den som jag ser som tuffast här. För även om de är inte speciellt bra, men de är ganska bra på just det här att backa hem och ställa om. De spelar ju lite grann som ett sämre lag, fast med ganska bra material, lite grann som Tottenham. Så den matchen kommer ju bli den svåraste här. Sen så får man väl se lite grann. Vi har ju haft svårt att spela på fulla cylindrar mot de här lagen längre ner i tabellen tidigare. Så jag hoppas att vi har städat bort de här Brighton, Fulham-prestationerna nu. Och att vi får se mer Crystal Palace-prestation när vi kliver in i den här perioden.
Börjar spela mot Sam Allardyce, West Bromwich. Per, vad tror du om de kommande matcherna? Det ska också sägas att Aston Villa-matchen där är i FA-cupen och har ingenting med ligan att göra. Hur går dina tankar, Per, när du tittar på det kommande spelschemat mot West Brom, Newcastle, Southampton, Manchester United och Burnley?
Jo, men det är ju klart att det är Manchester United som sticker ut rejält. Det är ju den storklubben som vi möter. Visst är Newcastle en relativt stor klubb, men Manchester United blir ju en jättelurig match. Och det är just det som Thomas är inne på, att för deras del passar det väl ganska bra att möta ett lag som vill och kan föra spelet som Liverpool. De är ju bra när de ligger lågt. Samtidigt så för oss passar det ju ganska bra att få taktpinnen. Även om Liverpool har bra spelvändningar så är vi även bra på att föra spelet. Och vi är väl egentligen det laget i ligan som är bäst på att föra spelet och hitta de här insticken och målchanserna i tajta motståndarförsvar. Så att det blir ju en kul match, tror jag. Det ska bli kul att se Maguire röra sig mycket i sidled.
Får vi se också om några av de tidigare långtidsskadade eller skadade spelarna kommer tillbaka under den här perioden. Och när då vi sammanfattar den här perioden då, som vi nu blickar framåt mot de här, vad blir det, 5 matcherna, kommer Liverpool att fortfarande toppa ligan efter 19 spelade omgångar?
Ja, det ska vi göra.
Ni låter båda två väldigt eniga om det, och med det så lämnar vi den delen bakom oss och ska börja runda av det här avsnittet, den här spektakulära sista avsnittet av året 2020, och det börjar närma sig jul, och veckans topp 5-lista har en viss julig betoning på sig.
Ja, vi har ju tänkt, det är ju det är ju 21 december idag, det är bara 3 dagar till julafton. Så jag och Pelle har skrivit en varsin önskelista. Det gör man ju så här års.
Det måste man göra.
Ja, så vi har skrivit en varsin önskelista helt enkelt på 5 saker som vi önskar oss för resterande del av säsongen, kan man väl säga.
Vad önskar ni då?
Ja, ska vi ta varannan, Pelle, så det blir lite variation.
Ja, det kan vi göra.
Ja, jag kan ju börja på min önskelista. Så har jag skrivit att en sak som jag önskar mig, det är en kontraktsförlängning med Gini Wijnaldum. För jag tycker att det har varit tydligt under de senaste månaderna hur otroligt viktig han faktiskt är för Liverpool. Han har ju spelat 90 minuter 2 gånger i veckan sedan i september, känns det som. Och alltid ett bra jobb. Visst, han är runt det där 30-strecket nu. Och vi har många som är i den åldern. Men då måste man kunna förhandla fram och få honom att stanna åtminstone 2 säsonger till i alla fall. Det önskar jag mig.
Ser du en framtida Milner i Wijnaldum?
Det finns ju egentligen bara en som jag ser som kanske en framtida Milner, och det är Jordan Henderson. Men man kan ju fortfarande vara en fantastisk förebild och fotbollsspelare utan att vara ända uppe på James Milners nivå.
Per, vad har du önskat dig som en femte julklapp?
Att Harvey Elliott får fortsätta vara skadefri och briljera i Blackburn. Jag har ju, som en del kanske du vet, men inte alla, en förkärlek att kolla på utlånade spelare. Och Harvey Elliott har ju varit fantastisk i Blackburn, och det vill jag att han fortsätter att vara.
Så en frisk Harvey Elliott och en nykontrakterad Wijnaldum som första julklapp. Och på plats nummer 4 då, som andra julklapp, vem ska ni då?
Jag kan ju ha en tendens att vara lite så här långsint. Jag tror att det kanske lyser igenom min önskan här. Men jag önskar att när det är dags för Merseyside Derby igen på Anfield, så hoppas jag få se en förnedring av Jordan Pickford. Gärna kanske en målvaktstavla, eller att han kanske får släppa många bollar förbi sig, så att han på något sätt får lida lite grann för vad han gjorde mot Van Dijk, för han kom ju lite billigt undan.
En skadeglad, elak julklapp alltså. från Thomas på 4:an. Och Per, är du snällare?
Jo, men jag är lite snällare. På min nummer 4 så har jag en Premier League-debut för Leighton Clarkson. Den här mittfältaren som alla säkert kommer ihåg från den här gruppspelsmatchen mot Midtjylland. Och jag hoppas ju att hans debut, som jag önskar mig, inte kommer på bekostnad av massa skador på A-lagsspelare såklart. Men det känns som att han är en intressant spelare som man skulle kunna tänka sig att se i Premier League på ett mittfält tillsammans med några av våra maskiner.
Per fortsätter att tänka långsiktigt och Thomas lite mer bittert. Men välförtjänt. På fjärde, som den andra julklappen, den tredje julklappen, alltså på plats nummer 3. Vad hittar vi där, Thomas?
Ja, där ser jag framför mig, jag tänker kanske näst sista omgången sådär, så skulle det vara väldigt, väldigt fint att få se åtminstone ett kort inhopp på 30 sekunder, en minut av Van Dijk. På något sätt så skulle det kännas bra efter hur det här ändå blev med hans skada. Att få se honom springa in på planen en gång den här säsongen skulle kännas jättebra inför nästa säsong.
Hoppas det då med någon form av backdrop. Jag kan höra de stående ovationerna. Per, på din tredje plats, din tredje julklapp.
Kort och gott, en mittback i januari. Jag vill att man köper in en ny mittback. Nu blev den lite relaterad till Thomas nummer 3, men vi har ju redan pratat om transfers, men det är min 3.
Ja, en mittback alltså, jag tror att det ligger på mångas önskelista när det gäller Liverpool-relaterade julklappar. Din näst sista julklapp då, Thomas?
Då önskar jag mig, ett VAR som löser problem istället för att skapa problem. Ett videosystem som tar hand om de problemen som vi haft i fotbollen. Och jag tyckte man såg en liten tendens mot Wolverhampton där deras straff blev tillbakadragen när Conor Cody filmade. Att det är sånt som jag gärna skulle säga att man använder VAR till, att sluta med de här offside av vinkning. Jag har ju pratat om det här varenda jävla podd sista året, så jag ska inte gå upp, jag ska inte fortsätta, men jag skulle gärna se att man började använda det till att lösa problem istället för att skapa nya.
Drömaktig julklapp, jag vet inte hur realistisk den är, men vi får se helt enkelt, den som lever får se. Per, du då?
Ja, Thomas verkar ju ha ättika på julbordet, men jag har ju lite mer ljuva julklappar. Min nummer två är ju att Curtis Jones fortsätter på den inslagna vägen, fortsätter få speltid, fortsätter vara hel, fortsätter att utvecklas. För det är ju, som vi alla har inne på, det är ju så jäkla roligt att följa en ung Liverpool-kille som får sitt genombrott bland de stora grabbarna.
Mm. Och avslutningsvis, Thomas, har du lugnat ner dig nu? Jag vet att du alltid brukar bli lite upprörd när man nämner ordet, någon bokstavskombination som innehåller V och R.
Ja, den här gången får jag skylla mig själv, nu var det jag som tog upp det. Men det som står överst på min önskelista, det är att Liverpool kommer få fortsätta ha kvar publik på Anfield. Jag har känt själv att det har varit svårt den här säsongen att gå igång för fullt. Det är liksom, det är klart att man bryr sig om matcherna, men det är inte samma sak utan publik. Och jag tror den första gången som det kändes riktigt äkta den här säsongen kändes som att det var när Matip nickade in målet där mot Wolverhampton, när det var publik för första gången på Anfield. Då kändes det verkligen som att det är den här fotbollen som man vill följa. Även om det bara var 2000 pers, så man påverkas av det framför tvn, spelarna påverkas av det på planen. Det blir en helt annan grej att titta på. Så jag hoppas verkligen att vi fortsätter ha kvar publik på Anfield under resten av säsongen.
Mm, ja, publiken är, ja, det är obeskrivligt. Att jag kan bara hålla med, det var verkligen en upplevelse. Att man blir påmind över hur mycket publiken betyder när man tittar på fotboll. Och Per, avslutningsvis. Det stora paketet, vad skulle det innehålla?
Ja du, det var ju svårt att toppa den där. För publik skulle ju också innebära en massa andra bra grejer med smittspridningen och så. Men min nummer ett är en skadefri Thiago. Det är bara underbart att se Thiago spela. Och att se honom spela i Liverpool är ju ännu mer underbart. Han är ju liksom en extrem favoritspelare hos mig och extremt många andra, så att man vill ju verkligen att han äntligen ska få vara skadefri och sjukdomsfri. Nu har han ju haft corona, så han borde ju inte få det igen innan säsongen är slut i alla fall. Så att det är min nummer ett. Och ja, man ser ju verkligen fram emot att se Thiago, för det känns ju fortfarande som ett nyförvärv eftersom han knappt har spelat.
Och Thomas, du som hade då med en Everton-match där Pickford förnedrad, nu när Per hade då Thiago som gick sönder i samma match som Van Dijk, är det då någon speciell känsla du skulle vilja se att Thiago gör bort Pickford och kanske Richarlison på vägen?
Ja, alltså det är klart att det skulle kännas fint. Sen ska väl sägas också att jag hade ju tjuvtittat på Pelles önskelista innan jag gjorde min. Så jag önskar ju, det är klart, om jag får välja mellan att Pickford är ett målvaktstavla och att Thiago är frisk, så då föredrar jag också att se Thiago frisk. Men om det är han som ser till att Pickford är tavlan, så det vore väl ändå någonting som de flesta Liverpool-supportrar skulle kunna önska sig i julklapp.
Och med det drömscenariot för Liverpool-supportrar, så börjar det bli dags att avsluta det här årets sista poddavsnitt av Total Liverpools podd. Och jag, Andreas Järpe, jag önskar dig en riktigt god jul och gott nytt år, så får vi hoppas att det blir mindre pandemi. Och med det så tackar vi för oss det här året och säger tack så mycket. Hej då!